Nåd vare med er, kära vänner, och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans. O Fader vår, barmhärtig god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod, som rena kan oss alla. Låt komma, Gud, till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Den här söndagens predikotext är hämtad ifrån Lukas evangeliets 17 kapitel från vers 7. I Jesu namn. Jesus sa till sina lärjungar: om någon av er har en tjänare som plöjer eller vaktar boskap, säger han då till honom när han kommer hem från marken: kom genast och ät. Säger han inte istället: laga nu till vad jag ska äta, och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sen får du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att denne gjorde det han var tillsagd att göra. Så ska också ni säga när ni har gjort allt som krävs av er: nu är vi tjänare utan uppgifter. Vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Septuagesima betyder den 70:e. Och innebörden av den här söndagens namn är att vi nu befinner oss ungefär 70 dagar före påsk. Eftersom den här söndagen alltid inträffar 9 veckor före påskdagen, så är det ju egentligen bara 63 dagar fram till påsk. Men kanske på grund av att nästa söndag bär namnet sexagesima, den 60:e, och därmed ska markera att det då är ungefär 60 dagar fram till påsk, har vi den här söndagens namn septuagesima, som alltså lite märkligt betyder den 70:e. Men det är ju alltid enklare att avrunda till jämna tiotal, och då namnet sexagesima redan var upptaget så fick man ta till nästa tiotal, den 70:e septuagesima. Dessa två söndagar, septuagesima och nästa sexagesima, utgör förfastan. Den egentliga fastan inleds sen nästkommande söndagen därpå, fastlagssöndagen. Redan nu, från och med idag, så börjar så smått uppladdningen inför påsk. Kyrkoårets indelning vill få våra blickar att vändas mot Golgatas kors och Josef av Arimateas tomma grav. Guds oförskyllda nåd är ämnet för denna söndag, och att vi är Guds barn av nåd alena, det ska vi ha med oss nu när vi ser närmare efter på de ord som Jesus ger oss idag. Först ska vi säga något om att Guds rike, som Jesus här talar om under bilden av en herre och hans tjänare, det är monarkiskt. Våra riken på jorden kan ju vara av olika slag: demokratiska, diktatoriska, aristokratiska och så vidare. En del stater har fortfarande kvar monarkin som en kvarleva från svunna tider. Men kungahuset är då bara en ögonfängnad som skänker glans åt högtidliga fester och invigningar. Det var århundraden sedan den enväldige monarken var en realitet. Men i Guds rike så är det annorlunda. Den bästa definitionen av Guds rike, det är att det är den maktsfär där Gud ensam regerar, där hans vilja råder oförkortad. Jesus Kristus, den smorde konungen, är den oinskränkte regenten i Guds rike. Guds rike är alltså en absolut monarki. Den som vill vara medborgare i Guds rike måste ge upp sin egen vilja och böja sig under den allsmäktige konungens vilja. Guds rikes lagar är inte förhandlingsbara och stiftas inte genom parlamentariska processer. De går inte att rubba genom folkomröstningar eller majoritetsbeslut. En kristen människa respekterar, åtlyder de lagar som råder i Guds rike, även om de ligger i strid med de lagar som ogudaktiga människor lyckats genomdriva i de moderna, sekulariserade och på många sätt antikristliga samhällena. Han eller hon tycker ju att det är oändligt mycket viktigare vad Gud har sagt i sitt ord. Sitt eviga och oföränderliga ord än vad människor tycker och tänker om saker och ting. Det förra, Guds ord, kommer att bestå när himmel och jord förgås. Men det senare, människorna, de är som gräset på marken som torkar bort och vissnar. Den sanna gudsfruktan driver bort människofruktan. Jesus berättar för oss idag om hur förhållandet är mellan Herren i ett hus och hans tjänare. Och sen säger han till sina lärjungar, alltså till dem som ville höra honom till, vara medborgare i Guds rike, att de ska se på sig själva som sådana tjänare. För att vi ska kunna förstå något av innebörden av de här orden av Jesus, så måste vi förflytta oss i tid och rum tillbaka till det gamla Orienten för 2000 år sedan. Då fanns det inga fackföreningar som tillvaratog arbetarnas intressen. Inga semesterveckor, OB-tillägg eller medbestämmande lagar. Tjänaren i ett hushåll var helt utlämnad åt sin herres vilja och godtycke. Det här säger oss att de som ska vara medborgare i Guds rike, eller de som ska vara Guds barn, för att använda en mer kärvänlig benämning, de ska vara helt underdåniga och tjänstvilliga. När de har uträttat en tjänst så ska de se det som början på nästa. Tjänarna i Jesu exempel, de som kom från sädesfälten eller från djurskötseln, gick inte in i huset för att äta och vila, utan för att laga mat åt husets herre och sen passa upp honom. Om nu de här orden gällde Jesu första lärjungar, apostlarna, de som utgör grunden för den nytestamentliga församlingen och alltså för grunden för kyrkan i alla tider, kyrkan där Kristus själv är hörnstenen, hur mycket mer gäller inte dessa ord oss som också vill vara stenar i det andliga husbygget som är Kristi kyrka på jorden? Hur borde inte dessa ord av Jesus ödmjuka oss? När Jesu apostlar, alltså själva pelarna i kyrkan, när de har gjort allt, de som oförskräckt predikat evangeliet inför landshövdingar och mäktiga fiender, som utförde under och kraftgärningar och som, inte minst, besegrade sin tro med det egna blodet. När de hade gjort allt, då skulle de inte ens begära ett tack för detta, utan istället se på sig själva som odugliga tjänare, som bara hade gjort det som utkrävdes av dem. Tänk nu i ljuset av det här, om någon av oss skulle inbilla sig vara något stort i Guds rike. Att han genom att bli en kristen liksom gör Jesus en välgärning och ser sig som en topprekrytering för församlingen eller kyrkan. En sån människa har alldeles för höga tankar om sig själv och behöver ödmjukas. Annars kan han aldrig bli till någon som helst nytta i Guds rikes tjänst. Och troligtvis har han inte ens inträtt i det rike vars port är så trång att den som är stor och stark i sig själv inte kan tränga sig in. För många människor låter det som något tungt och olyckligt att vara tjänare och bunden till sin herres vilja. De vill istället vara fria och följa sin egen vilja. Så att kunna göra vad man vill definierar de viljans frihet. Men vems vilja är det egentligen de följer, när de följer sin egen så kallade fria vilja? Den från Gud emanciperade, frigjorda viljan. De följer den ondes vilja. Den gamle ormen som i lustgården lockade de första människorna att detronisera Herren Gud från sina hjärtans tron och istället till regent kröna det av ormgiftet genomsyrade jaget. Kring detta onda jag cirklade nu alla begär, önskningar, planer och tankar. Den förmenta friheten som djävulen lockade med hade gjort människan, mänskligheten, till träl under synden. Från att ha varit Guds avbild, rättfärdiga, heliga och i fullständig gemenskap med Gud, hade människorna nu blivit djävulens avbild, det vill säga i många avseenden lik den onde. I sin stora nåd övergav inte Gud människorna i deras fångenskap, utan sände sin enfödde son, Jesus Kristus, för att frälsa det som var förtappat, friköpa de förslavade, befria de fångna. Paulus skriver: till de kristna i Galatien. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Genom Kristi dyra återlösningsverk har en rättfärdighetsdom fallit över hela den i synd fallna världen. Alla människor har av Gud i himmelen förklarats rättfärdiga för Jesu Kristi skull. Och den som får upp ögonen för det här och håller Guds ord om detta för sant har blivit född på nytt och återigen blivit en avbild av den enda sanne, gode guden. Han är befriad, äntligen, från Satans band och bojor och kan nu leva i enlighet med sin högsta bestämmelse, i enlighet med Guds vilja. Det här är att vara fri i ordets sanna och djupaste mening. Inte att göra så som vi själva vill, utan att göra det som Gud vill att vi ska göra. Och i himmelen sen, då är vi som allra friast. För där är ju inte synden ens längre möjlig. Vi ser alltså att människan egentligen inte har någon egen självständig frihet. Antingen är hon förslavad under djävulen eller befriad av Gud till att leva i enlighet med hans vilja som en tjänare i hans absolut monarkiska rike. Vi kan inte själva befria oss ifrån Satans välde, för det kan bara Gud själv göra. Luther skriver i sin berömda skrift om den trälbundna viljan. Citat. Kort sagt, om vi är under denna världens Gud, utan den sanne Gudens verkande och ande, så hålles vi fångna under hans vilja, så som Paulus säger till Timoteus, så att vi inte kan göra annat än vad han vill. Men om någon som är starkare kommer över honom och besegrar honom och för oss med som segerbyte, då är vi åter genom dennes ande slavar och fångar. Det är dock en kunglig frihet. Gärna vill vi nämligen och gör vad han själv vill. Så har den mänskliga viljan sin plats i mitten, som ett oskäligt riddjur. Om Gud sätter sig på den, vill och går den dit Gud vill. Det heter ju i salmen, så som ett oskäligt djur var jag inför dig. Sätter sig Satan på den, vill och går den dit Satan vill. Det står inte i dess fria avgörande att springa till den ene eller andra av ryttarna och söka honom, utan ryttarna själva kämpar om att få och äga den. Två väldiga strider om vår själ. Två makter som vida överstiger våra krafter. Av dessa två är Gud den starkare och befriar oss från Satans välde genom sitt ord, sina löften i evangeliet, det glada budskapet om hans son, om hans sons ställföreträdande till fyllestgörelse. Jesus Kristus har betalat priset för alla våra svåra, blodröda synder och uppfyllt lagen, levt ett helt rättfärdigt liv i vårt ställe. Korset och den tomma graven. Det som vi i helig faste och påsktid nu riktar in oss mot står som vittnesbörd om det fullbordade frälsningsverket. Tror du detta? Är du frälst och salig, född på nytt till den levande, sanne Gudens avbild, befriad från djävulen till osjälvisk och ödmjuk tjänst i Guds rike. Amen. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, du som genom ditt heliga ord har kallat oss alla till arbetet i din vingård. Vi ber dig, ge oss din helige ande så att vi troget arbetar i din tjänst, flitigt brukar ditt ord och ställer vårt hopp endast till din nåd som du har berett åt oss genom Jesus Kristus, för att vi ska få en evig salighet. Amen.